Tänk om man bara kunde klicka, jag är in på handbollsläget, tänk om man bara kunde klicka på ett lag här och så man fått deras matcher. Det hade varit fint. Va?
Ja.
Alltså att det kan vara så jävla svårt. Så ska vi se, så går vi in på Eskilstuna och Skövde matchanalys. Där fick vi massa pluttar här då. Ska vi se här. K1 33%.
Jag gick in på statistik, laganalys. Om du säger kontring 1 då är det 2 pluppar. Ja.
Där är det sammanräknat då.
Ja, men vad innebär det? 2 pluppar, 2 och 3 kvarts pluppar på första fas kontring. Jag vet ju att de har haft mer än 2 och 3 alltså 2,5. Vad innebär det?
2,75 mål. Nej, men då är det ju inte då, och motståndarna, de har haft 0,75 kontringar. Flink och Otte är tillbaka. Bladets handbollspodd som den också kallas. Som ni hörde här nu i lite grann inledningen så lät vi kanske lite förvirrade, lite frustrerade. Vad var det vi... Varför var vi det, Robin?
Alltså jag var inte dugg frustrerad från början. Men när du fastnade vid det här statistiken på handbollslägen.se som har ju varit en följetong ända sedan den här podden drog igång. Och den har blivit bättre och bättre och bättre, men den är fortfarande bristfällig på många punkter.
Bristfällig skulle jag säga bara förnamnet. Jag är ju frustrerad, men det är jag ju alltid när jag kommer in på handbollsligans statistiksidor. Vi kan inte förstå det. Och jag vill en gång då bara nämna att i våras då, i god tid inför säsongen, så var jag på Peter Gensel. Om att få till en bättre statistik, vettig års som man begriper. Statistik från matcher som ackumuleras under säsongen så man kan gå in och se till exempel hur många kontringar, hur bra är lagen på kontra, hur kontringsvilliga är de, hur många mål gör de på kontring till exempel, och kunna jämföra lagen. Men det är en utopi än så länge. Jag tog fram också precis hur man skulle kunna med modell från VM och EM, men där det då istället ska vara lite mer digitaliserat än de PDF-erna som görs efter varje omgång i VM eller EM. Det finns så mycket statistik att göra någonting av, och som jag tycker man är fan beroende av som handbollsjournalist också.
Mm. Ja, du har rätt.
Nu brukar jag ha. Nej, jag har haft lite fel på sistone här. Så att, men det kan vi skippa nu. Vi har ju varannan vecka systemet som vi kör nu gör ju ändå att det ackumuleras lite olika ämnen.
Mm.
Som vi ska väl beta av på något vis. Med vad som har hänt sen sist. Ska vi slänga oss över Champions League som vi har nämnt?
Där Sävehof har 2 av 2 vinster i sin grupp och Kristianstad har 2 förluster på 2 matcher i sin grupp. Det var jag hade en mysig Champions League eftermiddag kväll igår med Bukarest Kristianstad 17 då och sen Sävehof Rabotnik Nordmakedonerna. Klockan 19. Lite udda med 17.00 avkast. Och Kapellin hade ju solen i ögonen där i arenan. Märklig arena där det kan vara möjligt att spela med, alltså stå i mål och ha solen i ögonen. Det är inte så ofta man ser det i handboll. Inte ens i fotboll nu för tiden med de här stora arenorna. Men i handboll är det väl ytterst sällan. Inte ens i VM i Egypten där solen sken var det väl så att Thomas Svensson hade solen i ögonen, va?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Men det hade Kapellin. Jag vet inte om det togs upp efter matchen av Vannis att Kapellin hade solen i ögonen, men han ville inte skylla på det. Och Och det gjorde han väl rätt i, för det var inte mycket bättre målvaktsspel. Det var det för sig Leo Larsson i andra halvlek i, när de hade solen i ryggen så att säga. Men du såg ingen av matcherna, gissar jag. Du är väl i Ukraina?
Precis, jag reste igår och sen var det fullt ösa med MFF som ska möta Dynamo Kiev senare ikväll här på torsdag. Torsdagskvällen, det är ju torsdag mitt på dagen när vi spelar in, kan vi lägga till.
Mm. Ska vi börja med det roliga då, Sävehof som liksom håller den svenska fanan högt så här långt i Champions League. Nu har de mött Kox då som ligger sist i gruppen. De har bara spelat en match. Men de har ändå vunnit 2-2, hackat lite i handbollsligan, men ändå på den här, vid den här tidpunkten på säsongen är det ju, Champions League är ju betydligt viktigare matcher än vad handbollsligan är. Och där har ju Sävehof lyckats var bra när det har behövts som bäst. Jag vet inte om det finns någon prioritering så i laguttagning eller coaching för att det ser ut så, eller om de bara har sämre lag. Men det är ändå starkt, särskilt igår då de ligger under med 5 mål i paus och ändå lyckas, och får dessutom Salihi utvisad, rött kort i slutet av första halvlek. Kliver Emil Berlin in där, som man inte har sett så mycket av innan, och han är inte så stor, rätt tunn och inte jättelång, och möter ett rätt fysiskt nordmakedonskt lag, men ändå gör 2 mål där, tror jag, tar sig förbi de här kolosserna vid ett par tillfällen. Det var faktiskt rätt coolt att se, imponerande ser vi överlag där i andra halvlek, visar att det är liksom, ja, någon slags, när man brukar säga, mental styrka när man ligger under med 5 och ändå lyckas vända och vinna där i Europaspel mot betydligt mer rutinerade motståndare. Så det var imponerande. Sen ska man väl ärligt säga också att den gruppen som Sävehof har är väl inte riktigt lika bra som grupp D då med Kristianstad.
Nej, så är det väl, att de hade lite mer flyt i lottningen Sävehof där, och har väl inte heller mött de starkaste lagen i den gruppen ännu heller. Men jag håller med där, Emil Berlin gick ju in då på handbollsligan, skulle kolla lite statistik, se hur mycket han hade spelat egentligen. Men
det var där vi hamnade, det var därför
då. Ja, det var där det började, hela den här återkommande irritationen mot statistik där. Det gick ju inte riktigt att förstå om han hade gjort, många matcher han hade gjort i handbollsligan, om det var 2 stycken totalt nu eller om det var 4. Hur många mål han har gjort? Ja, han kan ha gjort 1, stod det, med totalt, så han lagt upp det till, för det var uppdelat på 2 säsonger, och det var 1 mål förra säsongen, och men totalt ska han ha gjort 5. Mm. Det är någonting som inte stämmer, men han har inte gjort några större avtryck i handbollsligan ännu i alla fall. Så det är imponerande, och det är ju då ännu en sån här egen produkt verkligen. Startade väl då i handbollsskolan, gissar jag. Han har i alla fall Sävehof som moderklubb. Det arbetet fortsätter ju imponera, och vi ska ju inte glömma heller den här, vad ska man säga, ruljangsen som var i Sävehof där med Larholms, att han slutade eller fick sluta precis innan säsongen och så. Det har inte varit den bästa uppladdningen, så att de kan ju inte ha gjort det mycket, göra det mycket bättre i Champions League än vad de har gjort i alla fall.
Nej. Det är väl just de här 2 Sporting portugiserna är väl favoriter, gissar jag, i den gruppen. Men de slog faktiskt bara Rabotnik som Sävehof slog. Sporting slog också bara dem 1 mål, visserligen på bortaplan, men jag menar, så Sävehof borde ha hyfsade chanser då och vara med och nosa på de här 2 översta platserna, vilket ju hade varit bra, inte bara för Sävehof utan då för svensk handboll, som vi var inne på sist.
Som vi värnar om.
Ja. Mm. Värre är det då för Kristianstad.
Mm.
Som ju åkte till Rumänien och spelade en första halvlek som var, alltså inte bara Kristianstad utan halvleken som sådan var, ja, det var en av de sämre jag har sett. Så, Dynamo Bukarest, de bjöd ju inte direkt upp till någon slags livlig handboll. De promenerar ju upp riktigt så här gammaldags så fort de fick bollen. Det fanns liksom ingen ingen vilja alls att springa upp i anfallen och åtminstone försöka få till några andra faser och så här. Utan det var verkligen en promenad till motståndarnas planhalva. Och med då ganska dålig räddningsprocent så kunde de ju skjuta lite vad som helst ifrån, för att det blev ju mål ändå. Och Kristianstad då med sina problem som vi har nämnt, där de inte riktigt har något. Nu var Olaf med visserligen och är väl alltjämt det enda riktiga hotet på 9 meter där i Kristianstad. Och det, man ser ju mot lag som är lite fysiska och står lågt, så kommer Kristianstad få problem med fler lag i den här gruppen. Jag läste i Fyns tidning där efter GOG-matchen att Kristianstad var deras reporter som var på plats bedömde i alla fall att Kristianstad var det sämsta laget i gruppen.
Okej. Ja, alltså jag menar, tittar vi bara lite snabbt så jag menar, då är ju Wisla Plock då som alltså det är ju lite tyngre, det är ju väldigt mycket Champions League-erfarenhet i de här Schaffhausen, Wisla Plock, Medvedi från Ryssland, så
ja, Bukarest gick ju vidare från en av de här CD-grupperna förra året och spelat i Champions League lika många år som Kristianstad har gjort. Så att de är ju, det är liksom inget sopgäng de åker och möter. Det är inte det liksom att de förlorar borta i Rumänien. Det kan man väl, det är väl inte hela världen så. Det var mer att Bukarest var inte så bra som man tänker att det här borde kanske Kristianstad tatt, och man märker liksom det på reaktionerna med att det här var en katastrof. Om man tittar, följer lite sociala medier och Facebook och sådana här grejer, så märker man att de glömmer bort att Kristianstad, den truppen de har idag är ju inte den truppen de hade för 2-3 år sedan, där de kunde vara med och nosa, alltså där de hemma på hemmaplan kunde röra vilket lag som helst. Hade de haft de lagen om ett Bukarest borta och förlorat, då förstår jag att då hade det varit uselt, katastrof. Då är ju Bukarest ett lag man ska slå. Men kanske att den här säsongen är inte Bukarest ett lag man ska slå, hur kassa de än är. För att fysiskt är de starkare. Får de då träff på sin målvakt, så är det liksom inte mycket som talar till Kristianstads fördel. För att spela snabb handboll och så här, kontra mycket, det kan man göra. Men det är svårt när det blir, om man släpper in mål hela tiden.
Ja, du förstår ju då. Jag har ju inte sett matcherna här. Men Kristianstad brukar ändå kunna lita sig mot sina målvakter. Bortskämda med ofta. Men bra att någon av dem fungerar ju. Inte minst Champions League där. Och varit kapellin framförallt. Så det är klart, när man inte gör det. Eller inte kan göra det. Så då blir det ju extra svårt att vinna. Men så du vill nyansera lite där, alltså folk har inte riktigt fattat heller i Kristianstad, alltså fansen, att
det är inte
Kristianstad som det var.
Jag har väl inte fattat det själv, jag höll själv Kristianstad som ett lag som skulle vara med och utmana en topp 2, men kanske får man själv också sänka förväntningarna. De är ju, jag tycker de här två matcherna har visat att de är inte så starka. De har svårt mot svårt lag, blir fysiska, och man är inte så vassa kontringsmässigt, försvarsmässigt, uppenbarligen målvaktsmässigt som man har varit de tidigare säsongerna. Och då har man ändå kunnat, även om man inte har fått full utdelning i sitt kontringsspel, så har man åtminstone haft lite hot. Man har haft Olaf då, som är ju rätt hopplöst ensam nu. Man har haft Albin Lagergren och Moen, framförallt då i fjol, som var i Champions League var han ju absolut viktigaste spelaren och den enda egentligen som vi säger om Olaf som kunde mäta sig med lite fysiska lag och kunde gå upp och bomba dit lite enkla mål. Nu blir det inte några enkla mål. Och det är ju tufft då när man är fysiskt underlägsen och står och stångas mot stora motståndare i 60 minuter och dessutom har ett litet nytt spel som man inte har kommit in i, och dess målvaktsträff får man inte. Det är inte, då är det liksom inte så mycket som talar för att man ska ta poäng.
Nej.
Samtidigt då så är det ju, det är inte borta mot Bukarest som det kommer att avgöra som de kommer med i topp 2. De måste ju, om vi utgår från att GOG vinner gruppen, så visst de har förlorat mot dem hemma, men det är det flera lag som kommer att göra. Så att kanske måste ju börja vinna sina hemmamatcher och plocka då par bortamatcher åtminstone. Och nu har ju Bukarest, nu är den chansen förbi. Nu är det Plock som förlorade sin första match som de har nästa helg. Så att kört skulle jag inte säga att det är, men det, jag tycker att de har blivit avslöjade de här första omgångarna.
Varför kan inte Kristianstad ställa en så bra trupp på benen längre som man kunde för ett par år sedan? Är det liksom, räcker inte pengarna till eller har man...
Dels, de har ju ett tufft ekonomiskt år bakom sådär. Sen har de ju, alltså det är ju, de har haft lite så här, kontraktsläget känns liksom var rätt otajmat inför den här säsongen. Det var, alla hade kontrakt utom de två bästa spelarna och de lämnade. Och sen har de då kontrakt, jag gissar att de skulle vilja, har de kunnat så har de nog velat säga upp ett par tre kontrakt inför detta året. Men så funkar det inte. Så att de har liksom många spelare som inget, som inte är några tydliga första val på några positioner egentligen. Utan det, de går runt på spelarna, ingen, utan att någon riktigt får någon träff, någon sticker ut. De här spetsspelarna finns inte, utan det är mer ett lag som är ett lag fyllt av utfyllda spelare. Om jag ska vara elak så är det så det har sett ut.
Och nyförvärven har ju inte färgat ännu så att säga.
Jihed Gabala gjorde debut igår, sin första tävlingsmatch. Fick inga inspel. Åkte ut på en utvisning. Sprang innanför mittcirkeln.
Okej. Ja.
Simon Bjerkefelt gjorde sina första mål. Sitt första mål för säsongen. Var på tiden. Så väl, mot GOG var det ju en direkt väldigt förvirrande insats, oerhört svag, där man tänkte att ja, vad är det här för värvning? Det var lite bättre igår, men han har ju liksom mycket att bevisa där, vad han ska bidra med i anfallsspelet, framförallt vi har inte riktigt fått grepp om vad han är för spelartyp, vad han har för spetsegenskaper. Jag vill inte heller, det är för tidigt att liksom döma ut nyförvärv. Man ska ju komma ihåg ändå, liksom Stig Tore lyfte ju aldrig riktigt förrän Lagergren försvann. Och Arnar tog ju gott om tid på sig innan han då i fjol riktigt lyfte där. Det var ju många med mig som tyckte att Kristianstad gjorde sig av med fel mittsexan när de inte förlängde med Lipovac. Så det har tagit tid för de flesta. Lagergren var ju jättemånga år innan han blev den spelaren som han är nu. Men det var ju samtidigt unga, liksom, unga spelare som utvecklades. Det här är...
Ja, Lagergren var ju en svensk talang som hade varit den enda i RIK och misslyckats. Och liksom med sin personlighet så behövde han ju trygghet att bygga upp det. Jag menar, det här plockas det ju från Bundesliga och VM-spelare och så.
Det är ju inga, man ser ju inte riktigt så utvecklingspotential i den, eftersom det är liksom, de är närmare 30 båda, eller Gabala är väl över 30 och Birkefelt är väl närmare 30, så att det är ju inga sådana man tänker att ge det här en säsong så kommer han att utvecklas, utan det är ju ändå handbollsspelare som ska vara färdiga på något sätt.
Ja, i min värld så, ja exakt, så är det ju, de ska väl gå in och göra skillnad i typ sådana här matcher. Sen Tunisien kom ju väldigt sent med allt strul som var i sommar, så att där kan man väl kanske förstå lite, men det här är ju också, det är ju, jag menar, Vranjes. Det är ju inte så att Vranjes tillträdde i augusti, utan det här ju, han har ju varit med och byggt truppen. Eftersom han, ja, när det nu var, det var ju tidigt på året här som han blev klar. Så att du hade ju en bra där krönika efter matchen mot GOG, att GOG är ju det som Kristianstad hade velat vara.
Ja, men de imponerar ju stort då med sina talanger där med Möller och Lasse Möller och Lärke och Stig Tore och Jakobsen på kanten var också bra. Det är liksom, även om de inte har varit i klubben sedan de började spela handboll, så kom de liksom när de var 16, 17, 18 år och utvecklats där. Som, jag räknar sådana, den typen av spelare som egna produkter i någon mån.
Ja, men det gör man ju idag. Alltså, har du kommit precis, från junioråldern och ändå varit i det som kallas ungdomsverksamheten, så kan man ju räkna det så. Absolut.
Sen är det ju, ja visst, Kristianstad har lite unga så på gång, men det är ju inte på Sävehofs nivå att deras unga spelare går in och gör skillnad i en Champions League-match som Sävehofs kanske gör till och från. Men Kristianstad är inte med i truppen ens. Så att, samtidigt då som det nordiska spåret de har haft alltid med norrmän var det ett tag, som någon dansk och islänningar, har ju blivit svårare att hitta dem. De hoppar liksom över det här mellansteget med Kristianstad. Kanske har GOG, de danska lagen, blivit tydligare mellansteg så innan man går vidare till Bundesliga.
Ja, jag menar, tanke på norsk handboll, landslaget, hur de har gått framåt, så är det ju klart att där tittar ju, jag menar, där innan var ju svenska ligan, Skåneklubbarna, alltså Malmö, Lyge, Kristianstad kanske framförallt, en språngbräda för norrmän, inte minst Kristianstad, men kan tänka mig idag att de plockas ju direkt till Danmark och Tyskland på ett annat sätt med sin statushöjning när de har varit i medaljspel och finaler i både VM och EM här Norge. Så att det är väl också en... Men det verkar ju inte heller som att Kristianstad lockar de största svenska talangerna.
Nej, jag skulle precis säga det. Då får man kanske bara titta en annan väg istället. Alltså då får man kanske...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så tidigare försöka knyta upp svenska talanger. Det är många Alingsås har gjort det länge, liksom värvat tidigt och format dem efter sin idé.
Ja, om jag skulle ju vara, hade jag varit ung talang, så får jag säga, hade jag valt Kristianstad. Jag menar, det är ju, där blir du ju i princip proffs och du är en handbollstokig stad. Du får liksom den här uppmärksamheten och statusen och bra tränare. Det har de ju i de andra lagen också ju, såklart. Alltså, det vet vi ju med Alingsås och så vidare. Och med Fransén där. Va? Kristianstad skulle väl vara det självklara valet om du är en av de största talangerna.
Man tycker det ju, att det borde vara så.
Och du kan ju liksom chansen att spela Champions League och toppen och spela final, SM-final och hela den biten. Så det kanske är lite mer åt det hållet de ska titta, Kristianstad. Det känns inte som de kan knappt ha gjort det, för då hade de ändå haft fler U21-landslagsspelare till exempel, utifrån.
Ja,
för det var väl i början, alltså när jag kom och pratade med Mats Samuelsson, att det var ju en strategi. Och de tänkte väl också att det skulle locka med Ola Lindgren som förbundskapten för A-landslaget. Att det skulle vara kanske lite väg in i A-landslaget om du var U21-landslagsspelare och hamnade i Kristianstad. Då hade ju, bland annat tror jag, lite på gott och ont. För då får ju också förbundskaptenen, om han är klubbtränare, eller om du har någon som klubbtränare, verkligen veta om dina svaga punkter också. Det är inte alltid på gott att ha förbundskaptenen i klubblaget, såklart. Men det vet jag att de pratade om då. I varje fall. Och jag tror att de försökte också.
Nej, det känns som de står lite och famlar vilken väg de ska gå just när det gäller med trupperna. Vilken typ av spelare är det de vill ha? För nu är det ju nästa säsong, då många kontrakt som går ut. Det ska bli intressant att följa det, vilken väg de väljer.
Ja, och jag tänker också där då med Branje som kör att han bygger det från grunden och hela den här biten med att de kan inte vissa grunder i handboll då, de yngre spelarna. Och han pratar ju om måste få tid och sådär, och spelet är inte färdigt och så vidare, och det ska inte vara från rätt långt in. Och det kommer ju gå ett antal Champions League-matcher så där de kan bli ifrånsprungna nu. Så att när det väl ska få det mesta på plats i spelet, ja men då är ju... Talar mycket för att det är kört en topp 2-placering i Champions League till exempel.
Ja, då får man kanske ta detta åt då och så liksom, ja, då får man köpa det, att truppen är inte lika stark. Vi siktar på att spela ihop oss och utmana om SM-guldet istället.
Ja, utmana om SM-guldet. ska väl, det blir fortfarande någonstans de andra som utmanar Kristianstad, tycker jag. De höga kraven och förväntningarna tycker jag vi ska ha på IFK. Men jag bara, ja. Men är Vanjes kvar så länge då? Jo, säsongen är ut. Men jag menar, vad tror vi där egentligen? Vill inte han ut igen? Vad händer när det kommer en stor klubb som står utan tränare? Alltså som sparkar sin tränare eller ett landslag.
Han sa ju att han ville flytta hem. De ville hem till Sverige.
Ja, de har ju inte flyttat hem. De kan inte flytta hem. Mina familjen kanske ska ta på kvar till sommaren där nere i Budapest. Aj, kanske ett av de mest intressanta så i handbollsligan. Nu snackar vi ju inte resultat i år utan alltså, utveckling och se vilken framåt våren nästa sommar. Nu ligger vi långt fram, men det är jätteintressant att se vilka vägar IFK Kristianstad tar i sitt truppbygge.
Ja. Jag lämnar Champions League där då, och det har ju spelats handbollsliga matcher också, Flink. Vi ska väl inte grotta ner oss för mycket, det har hänt mycket sen vi poddade senast. Men om vi bara tar en liten blick på tabellen och så kan vi väl notera det vi tycker sticker ut från det vanliga. Vi kan väl börja då med serieledande IFK Ystad, som vi har inlett säsongen lysande med knapp seger mot OV. Kört över Varberg fullständigt och då segrade i derbyt mot Ystad IF. Det såg man väl inte komma riktigt. Ystad IF.
Nej, det är väl framförallt derbyvinsten som sticker ut där. Såklart. Fin start, men vi kan inte ska dra för stora växlar mer än derbyvinsten. Derbyna lever ju sitt eget liv. Det är en gammal klyscha vi kan. Har kvar. IFK Ystad kommer inte att toppa tabellen här om några omgångar, det tror jag inte. De är i den södra polen, vilket betyder att de har några rätt så tuffa matcher framför sig. Mm. Jag tänker, de har ju IFK Kristianstad, Malmö, Lugi.
Ystad IF då är ju också ett sånt lag som man pratar rätt mycket om inför säsongen, vad det skulle bli av där. Jag tänkte på det. Det är liksom när man såg den här IFK Ystad-matchen. Det är ändå samma Ystad IF som vi har sett de senaste åren, som har höga toppar men som aldrig tycks få till den här, när man blir ett jämnt starkt lag som städar av de här tippade då botten eller mittenlagen. Utan det kommer lite förluster här och där som till slut kommer att bli. Men när tabellen räknas ihop så är det, kommer det liksom skilja mellan 2 och 5 poäng mellan en 4 och en andra, fjärde och andra placering. Det är just sådana matcher som tror jag kommer bli avgörande i slutet. Ja, nu sitter jag mest och väntar på Ystad. Har ju gjort många, minst sagt många justeringar på tränarbänken de senaste åren. Namn som har kommit in och varit assisterande och sen Carlén som satt på läktaren och sen Carlén som klev ner och Lindén som försvann. Och, kan man göra fler justeringar utan och sparka Hallbäck? Vad är i så fall den justeringen?
Ja, utan att sno den av dig då, för jag vet att du nämnde ju den lite här när vi förberedde på den. Det är ju att Knudsen då som har spelarkontrakt fram till december, va? Som ersättare för Dali Bordeaux. Ja, det är väl att han blir någon slags, blir kvar som någon backup som spelar och lite assisterande.
Men då tänker du han, då blir han anfallstränare och det är väl det Carlén nej. Så men då tvingar man inte in Carlén då i någon slags huvudtränarroll och så får Jari Hallbäck backa tillbaka och vara försvarstränare. Det är den enda justeringen jag kan se man kan göra. Om man nu vill göra justeringar, det är bara jag bara spekulerar fritt här med tanke på starten i ligan.
Ja, och inför säsongen var det ju ändå lite sådär, det pratade vi här också om, att det skulle vara Jari Hallbäck som hänger mest löst på förhand. Den som är närmast att få kicken om det skulle gå emot. Sen har du ju proppen i bakgrunden.
Nej, jag kan ju kliva in också.
Jajamän. Man kan ju gå in och ta någonstans mellan försvararna, man kan ju ta kontringarna.
Kent Harry då?
Ja. Professorn. Hur då?
Han har låg profil.
Ja, det gör han. Det gör han. Han är ju i Norge. Han är ju bara att samla medaljer och pengar i Norge.
Ja.
Men nej, det är en stor stab. Många, många stora namn. Mattias Andersson, målvaktstränare.
Kim Andersson, har han någon slags spelande tränarroll i sig eller?
Nej, jag tror inte på Kim. Inte så spelande tränare. Det tror jag verkligen inte. Jag minns när han skulle bli lagkapten. Okej, han var ju inte så rutinerad då. Det var ju där kring EM 2008. Det blev ju aldrig bra i landslaget. Han grejade inte de båda rollerna. Han ska bara vara spelare. Sen om han är en tränare i framtiden, det låter jag vara osagt. Men någon spelande tränare tror jag inte att han är. Sen är såklart att vi lyssnar på timeout och så har han ju mycket att säga till om.
Mm. Tittar man på tabellen i övrigt så är det kul att Hallby har vunnit en match. Varberg som väntat då i botten. Ove Helsingborg har förlorat alla fyra matcher. Ändå känns det som att de har gjort fyra rätt bra matcher.
Ja, där är...
Det här hedersamma förluster är ju det bottenlagen inte vill ha.
Nej, och nu kopplar ju väldigt, väldigt viktigt. Det är väl Varberg de har i nästa, va?
Kristianstad har ju Varberg nästa.
Ja, det kan vara så att Helsingborg också, för de står på fyra matcher.
Helsingborg har Ystad IF på måndag.
Ja, då har du en till sån som kan bli en hedersam förlust.
En jävla viktig match för båda de lagen där. Helsingborg behöver en vinst, Ystad behöver ju, nu slog ju Ystad Varberg då senast, men de var alltså på väg att tappa en 10-målsledning. Mm. Vilket ju hade varit, återigen det här med, de var på väg att bara städa av allting snyggt och fint och så höll de på att tappa det. Ja, sen vann de ju ändå, siffrorna skvallrar om att det var komfortabelt, men så var det ju inte riktigt. Så att Ystad behöver nog en komfortabel seger där heller i Helsingborg för att bygga lite självförtroende.
Ja.
Den ska jag se.
Och Ove kan ju förlora den utan att det kanske är sådär. Det kan bli en hedersam förlust till, men då ökar ju trycket att då måste de ju slå Varberg några dagar senare. Också den på hemmaplan.
Mm.
Och det kommer inte att räcka att bara slå Varberg och så småningom Hallby. Då behöver vi ta några av de här andra matcherna. Och det är ju inte så dumt att ta dem då kanske när man är nära så att säga. När man har dem på gaffeln lite grann.
Där visar kanske Guif då lite handbollsliga-rutin. När de hade Skövde på gaffeln och också lyckades slå Skövde hemma i Eskilstuna. Det var Rickard Åkermans bästa målskytt i Guif. Mm. Alltid underskattad.
Ja, du gillar honom.
Mm. Mm. Ja, härlig arm.
Ja, härlig arm. Jo, visst. Nej, men det är ju två sådana poäng som kan bli viktiga för Guif.
Ja. Är det det vi har liksom, Erik och slog Sävehof i derbyt efter den här Skandinavium-incidenten som vi väl var ett tag sedan den hände, men vi har inte nämnt den, va? Men nu ska de spela i Skandinavium igen, vet jag. Det var tydligen det här svarta skynket som de sätter upp på ena läktaren som orsakade kondensen på golvet.
Jaha, du, okej. Okay. Ja, för alltså, någonstans har det ju ändå spelats väldigt ofta handbollsmatcher i Skandinavium.
Mm.
De kan inte ha haft svarta skynket. Så att, det är inte så att de flyttade in i en ishall för första gången.
Det har ju spelats några SM-finaler där.
Ja. Men det är klart, då är det väl inga svarta skynken. Då är det väl öppet överallt och så. Så att, och ännu mer förberedelser såklart.
Mm.
Men nej, vi hoppas de får det fungera. Men det gav ju verkligen vatten på kvarn till Sota och RIKs berättigade totalsågningar av Göteborg stad såklart. Som vi bara kan köpa rakt av och hålla med i. Att det är ju en skandal.
Ja, verkligen. Just Skövde, jag tänkte att vi kunde stanna lite där. De var inblandade i något som var på väg att bli en liten skandal där med, det var en spelare som inte hade blivit registrerad i systemen. De riskerade att tappa sina fyra första poäng där. Du har varit mer inblandad, tror jag. Du stod som, hade en byline där i alla fall, även om det var med Petra Thorén också.
Mm. Det var Petra som skrev och faktiskt pratade med folket. Jag fick tipset om det och tog det vidare och så hjälpte Petra lite grann.
Så fick du en byline också? Fint.
Ja, fick jag. Ja, det är lätt förtjänt byline. Men så att jag pratade ju faktiskt inte med förbundsfolket eller så. Men, så att så mycket mer insatt än vad du är jag väl egentligen inte. Men det verkar ju som att det har varit stora problem med registreringen hos förbundet på alla nivåer i handbollssverige. Alltså även mindre klubbar som haft problem. Jag vet att även IK Sund har haft det faktiskt. Det spelare har som har förstått. Vi har inte schema eller... Serien har inte börjat ännu, men det handlar om att registrera spelaren ut förhand och de finns inte i systemet och så vidare. Så, där är ett problem, men det verkar ju vara där det har fabblats till. Då ju, så att, men vi noterar ju då lite, det blir ändå lite snack kring detta då med tanke på att Hallby var det väl som anmälde. Jag vet inte om Önnered också hade gjort det. Låt det vara osagt lite. Jag såg någonting om att ja, det kanske det stod i artikeln.
Jag tror det stod i artikeln.
Ja, i den som jag var med och skrev. Men där, Per Johansson tyckte ju inte om det, kan man ju säga. Han twittrade lite grann om det där. Att, det var väl lite småaktigt att anmäla för en sån sak och försöka få med sig lite poäng.
Modigt som nykomling tycker jag Hallby där och gå in och köra en sån anmälning. Det är lite så man riskerar lite bad will hos de andra klubbarna när man kommer upp. Jag tycker det är, jag vet inte om det visar karaktär, men det visar på mod i alla fall. Men det är ju moraliskt förkastligt då i vissa, eller i många ögon tror jag att man ser såna anmälningar som horribla. Det har skett ibland på ungdomsnivå också att man anmäler i ISM och så här, man anmäler motståndarna för att det är någon spelare som inte har varit registrerad eller har varit registrerad från någon annan klubb och så här. Och så letar man i paragraferna. Och där, på ungdomsnivå tycker jag kanske att det är mer där tycker jag det är mer förkastligt. Och paja för ungdomslag, det är liksom, det är inte hela världen på sådana nivåer. Samtidigt, ja, reglerna ska följas. Jag vet inte var du står. Tycker du att det är bra att det anmäls, att det kommer upp till ytan, eller ska man bara påpeka det lite snällt och spela vidare?
Jag vet inte, alltså det här blev ju ganska bra på något vis. När det nu visade sig att det var ett systemfel hos förbundet, så det kom ju upp till ytan, de kollade det. På andra sidan hade väl man kunde gå mer en informell väg kanske då. Hallby kanske att man... Jag vet inte. Men det är samtidigt kanske man måste anmäla för att det ska ta tag. Jag vet inte det. Vad tycker du? Du tycker att det var modigt och så?
Ja, men jag hade velat veta om Hallby hade vunnit. Liksom. Hade de anmält det också?
Nej, då har de kanske gått den mer informella vägen då.
Ja, jag tycker man ska vara rakryggad nog liksom, och inte bara leta fel och kolla i paragraferna när man råkar förlora. Utan, för det, när man förlorar matcher och sen anmäler, jag tycker det bara det blir liksom lite dålig förlorarstämpel och sånt. Utan då får man stå, ser man något fel, då får man anmäla även om man har vunnit matchen. För det är mycket fel fortfarande. Så att just i Hallbyfallet, det kanske de hade gjort, jag vet inte. Men det hade jag velat se i så fall.
Ja.
Men jag tänkte på det, det finns ju andra saker då i handbollens mysiga värld som är saker som följer reglementet men som ändå bedöms som moraliskt förkastligt. Eller regelmässigt tvivelaktigt kanske jag ska säga då. Saker som liksom lag gör eller klubbar gör som är helt okej, men som ändå gör att de får ta emot skit då från delar av övriga handbollssverige. Det finns ju några sådana saker. Jag tänker till exempel då på klassikern när en tränare tar timeout i stor ledning med typ 30 sekunder kvar. Det är ju fullt tillåtet.
Men det är rätt vanlig ändå, visst är
den det? Ja, den är rätt vanlig. Och varje gång det sker så tittar man på motståndartränaren. Oh, nu kokar han inombords. Kan han hålla det inom sig? Oh. Men det är ju en riktig sån klassiker. Det är osportsligt uppträdande. Ibland kanske det är osportsligt uppträdande. Man vill bara liksom strö salt i såren. Ibland kanske man har någon slags plan med att vi ska öva på detta och detta i det sista anfallet. Men det är en rätt tydlig sån sak som följer reglementet till punkt och pricka. Det finns inga fel så, men att det ändå finns en moralisk tveksamhet kring det agerandet. Tycker du det är kul eller blir du frustrerad på läktaren?
Nej, jag blir frustrerad.
Blir du det?
När man tar timeout till slutet, så jag.
Ja.
Ja, men jag tycker också, det är liksom lite, det är lite förnedring, och alltså någonstans vill man väl också, vill inte alla bara matchas. En ojämn handbollsmatch är ganska ointressant. I slutet vill man väl egentligen bara att det ska ta slut på något vis.
Har du stött på dig själv i din tränarroll? Jag är gärna fram på att du har tagit timeout i slutet för du vill öva på någonting.
Nej, vi har, alltså om du pratar. Min tränare är ungdomstränare och jag tror inte ens att vi kan ta timeout. Vi har ju en sån automatisk timeout.
Aha,
spelar ju fyra halvveckor så att säga. Det finns ju en i mitten av varje halvveck.
Just det.
Ja, det kommer. Ja, det kommer.
En annan sak jag tänkte på med den här regel och moraliska tveksamheter. Sno eller värva unga talanger från andra mindre klubbar. I liksom unga åldrar. Det vi pratar om att Kristianstad kanske borde göra. Får också rätt mycket skit för det. För att man liksom gör det svårt för de mindre klubbarna att överleva. När man tar in talanger för tidigt. Det har varit mycket diskussion om det här också i Kristianstad. Det är väl inga, finns väl inga regelmässiga konstigheter om det. Men det är ändå ofta väldigt känsliga affärer. Inte bara i handboll kanske.
Nej. Jag vet inte riktigt, alltså, men är det en riktigt talangfull spelare som du kan förmodligen erbjudas bättre och mer träning i en större klubb. Förr eller senare skulle han eller hon gå dit ändå.
Ja, men varför inte vänta till senare då?
Ja, men det är ju... Alltså,
men var går ofta, vilken ålder ska man börja värva spelare? Junioråldern? Pojkaråldern? Pojkar B-åldern?
Ja, junior kan du ju definitivt göra det. Jag menar, det är ju viktiga år att få... Ja, det är ju så du vill ännu mer formbar när du är pojkar B kanske på sätt och vis. Men där skiljer ju nog inte sig träningen så mycket i en större eller mindre klubb. Alltså du kan ju ha en fantastisk tränare också i en mindre klubb såklart. Alltså det är ju jättesvårt att säga, men...
Ja, det är rätt mycket upp till alltså det, precis som ja, alltså det är, man får bedöma från individ till individ.
Ja, men det gäller att göra det på ett snyggt sätt i så fall också. Jag menar, jag förstår ju den talangen som blir uppvaktad att den gärna vill, va? Men det får ju verkligen gå rätt till. För är vi nere i unga åldrar så snackar vi ungdomar och barn nästan. Alltså, ja, jag tycker det är jättesvårt att generalisera.
Det går
att göra på snygga och osnygga sätt också.
Värre är det när hela årskullar, man flyttar in ett helt lag till en större klubb.
Absolut.
Om man gör det på ett... Många sådana här... Efter många exempel bara redan under de åren jag har jobbat där hela... årskullar helt plötsligt blir sura av en eller annan anledning och så vill de flytta in till Kristianstad då i vårt fall.
Mm.
Vilket ju förstör, det förstör betydligt mer för de mindre klubbarna än vad det tillför de stora klubbarna.
Så är det. Och sen ska vi inte glömma heller att det kan ju vara bra som 17-18-åring att spela Division 2 A-lagshandbollen och vara junior i en större klubb kanske. Alltså då är hela den biten också. Så att jag menar, du ska inte bara titta så att säga, på träning och så också. Utan man kan ju må bra av att härdas i seniorhandboll som kanske inte blir samma möjlighet om du går till en större klubb.
Mm. En annan grej jag tycker är lite trist. Fler och fler tränare kör det här snacket. De vill inte göra om man det har varit en tveksam domarinsats. Så säger de efter matchen att jag vill inte kritisera domarna i media. Men inget, finns inga regler som säger att de inte får göra det. Men de vill inte göra det. För att de tycker att det är moraliskt förkastligt.
Mm.
Det gissar jag att du har stött på också.
Jo, ja. Och det är klart att man i vår roll vill, alltså inte för någons pajkastning skull, men man vill ju veta vad de egentligen tycker.
Ja, och de gör ju inte det. Jag vet inte riktigt varför de inte vill kritisera domarna i media. Jag vet inte, de gör inte det för att, min känsla är att de inte gör det för att de vill vara snälla mot domarna. Utan de gör det för att själva framstå som en god medborgare, en god handbollsmedborgare.
Mm. Mm.
Det är min känsla. Jag menar, de kan ju stå, alla tränare jag har pratat med genom åren har utan problem kunnat stå och kritisera egna spelare eller ja, egna prestationer, egna spel, peka ut egna spelare.
Fast inte målvakter.
Inte målvakter.
Nej.
Har du rätt i. Mm. Men egna spelare kan de kritisera. Varför skulle man inte kunna kritisera domarna? Motståndarna kan de kritisera. Varför skulle man inte kunna kritisera domarna? Oss i media kan de kritisera. Varför kan de inte kritisera domarna? Mm. Jag har lite svårt att förstå det. Jag menar inte att de ska gå till någon liksom våldsam attack. Man kan väl kritisera dem och samtidigt prata med domarna. Man behöver inte vara, man kan inte välja den ena eller andra vägen. Man kan välja båda vägen.
Absolut.
Jag förstår ju att domarna kan bli frustrerade om de läser citat i tidningen och media att det och det var fel. Och sen har tränaren i fråga inte sagt någonting själv till dem. Eller till, så. Man kan väl göra både och.
Ja, absolut. Och det kan ju också vara intressant om det är något så här, ja, men, kanske inte bara allmänt gnäll, utan ja, men, en matchavgörande som alla diskuterar, publik, media och så vidare. Och så tar tränaren upp den. Och sen, det innebär att vi kan då gå till domaren. Det kan vi ju göra ändå, va? Men någonstans måste man ju, ja, man kan ju ta upp någon så. Ja, det verkar vara missnöje på läktaren här och så gå till domaren med det. Men,
ja, man får vara något att hänga upp det på.
Ja, ja, men lite grann, va. Att man får liksom mer en saklig, och så får domarna förklara sig. Det kanske är någonting som tränaren eller alla har missat i. Ja, du missar ju ingenting i regelverket. Men...
Jo, jag hade missat något senast i vår förra podd. Mäkinen, han skrev sms till mig att nästan lite så. Han ville härska lite där. Han skrev, jag förstår att du har haft mycket att göra med 7-6. Men du hade, det var kanske därför du inte var, hade så mycket koll på reglerna.
Ja, 28 sidor, 7-6 har ju sin debut.
Ja, jag tror att det var någonting med blåa kort. Jag bara gissar för att jag fick gärna svar på vad det var som var fel. Men jag gissar att det var...
Han bara påpekar utan att liksom förklara.
Ja, jag får ringa upp honom när jag får tid och reda ut vad det var som var fel. Nej, ja, men det är bra med regeldiskussioner också. Det behövs.
Mm. Tror du inte också till sist att tränarna också är lite, alltså de vet ju att de får de här domarna inom några veckor igen. Att det handlar lite grann att ligga bra till. Alltså skulle du gå ut och kritisera en domare så ska det ju inte. Det kan ju ha betydelse i nästa match kanske.
Ja.
Att snöret är lite kortare till att du åker på ett gult kort eller om 2 minuter på bänken för protest eller någonting.
Mm. Ja. Det ligger nog något i det också. Något som har diskuterats länge däremot, som vi var helt enligt reglementet, det här med att finta ett frikast. Mittsexan, stackars mittsexan då. Varje gång det döms ett frikast så tar 9 meter spelaren bollen, bara släpper den på marken. Vid varje anfall, flera gånger på anfall, får den stackars mittsexan gå och plocka upp den på marken istället för bara få den i handen av spelaren som har bollen.
Mm.
Det är sånt jag kan störa mig på. Det en av de sakerna jag stör mig på oftast när det gäller handboll. Jävla otrevliga medspelare.
Motspelare?
Nej, medspelare. Jag menar om Ludvig Hallbäck försöker gå på genombrott.
Ja.
Han får frikast.
Ja.
Ja, vad gör han då? Han ger inte bollen till Mario Lipovac. Nej, han lägger den på marken så Lipovac får plocka upp den som en hund som springer efter. Nej, det stör mig på det fortfarande.
Här pissar Hallbäck på
Lipovac. Hade jag varit mittsexa så hade jag rutit från. Varför ska det se ut på det sättet?
Men du ska inte vara tråkig, men handlar det inte om att vinna lite tid? Om han lägger den där så tar det lite tid innan. Så du hinner liksom Halbeck komma ut och komma i rätt position så att säga. Man hinner ställa upp lite grann. Det är väl samma där, alltså försvararen då. Alltså om det är frikast och försvararen har både, så lägger han ju den. För att vinna lite tid så att du samlar ihop försvaret så att säga. Innan frikast. Ja,
det kanske de skulle säga som en efterhandskonstruktion. Men det tror jag inte.
Nej. Utan det är att de...
Dessutom riskerar de ju att om de är utanför frikastlinjen och bara släpper bollen. Riskerar de ju att motståndaren tar dem innan mittsexan hinner. Nu blåser de flesta domarna liksom om frikastet och app, fel ställe. Men det finns ändå risk. Filip Henningsson är alltid vaken och försöker alltid sno bollen i sådana situationer. Men blir avblåst i 99 fall av 100.
Men det betyder ju att det måste ha gått hem någon gång för Henningsson. Annars hade han inte fortsatt med det. Han måste ha gjort det då någon gång kanske som pojke A-spelare nere i H65 eller vad han nu är ifrån.
Ja, han hade något lyckosamt ingripande där.
Ja.
I alla fall, det var inte det. Sen var det då mittsexan som felade, menar jag. Som är liksom, det är moraliskt förkastligt när han sen fintar ett frikast så att försvarsspelarna rusar upp. Mm. Ja, och så domarna då är de tvungna att blåsa utvisning. Mm. Och försvaret har lämnat sin plats. Det är ju med, jag vet inte, de har ju gjort någonting åt det i fjol där, att de slutade ta utvisningar. Men fram till dess har det i alla fall varit, det är fortfarande tillåtet, men jag tror inte de är lika hårda på det där. Med att blåsa utvisningar. Men det är ju liksom någonting som är tillåtet enligt reglementet. Men ändå, det är fult. Det är minst sagt tvivelaktigt beteende.
Mm. Ja. Det är bra.
Har vi något
mer? Moralpolisen. Nej, jag tror att du har nu tänt det mesta. När det kommer till det moraliska i handbollen.
Ja. Var frispråkig har jag också skrivit upp i media eller sociala medier. Är det inte så många tränare som är sticker ut liksom, sticker ut hakan?
Ja, de stack ut innan de blev tränare. Eller innan de i alla fall blev tränare i
Liga. Ja, och vad händer sen när de blir tränare? Är det någon slags, vill man passa in? Vill man vara en i mängden? Är man rädd för att dömas av sina tränarkollegor? Vad handlar det om? Det hade varit... Thomas Axner får ju fortfarande de frågorna, fast han har hållit låg profil i flera år, så får han ju fortfarande de frågorna på upptaktsträffarna. Varför håller du så låg profil? Och han verkar som att han är rätt trött på att svara på det, men för det är inte bara han, de flesta blir ju på det sättet, utom vår gode vän Andreas Stockenberg.
Ja, han
var väl inte moralens väktare heller, såg också han inte som.
Nej, verkligen inte. Och nu är han då i Amo där i Småland. Och, det är lite sådär, i Alstermo kan ingen höra det skrika, känns det lite. Han försöker då på Twitter, Stocken, hela tiden. Och visst, sen slutspelet och guldet, så är det väl lite fler som lyssnar på honom. Sådär, va? Men han har ju inte den arenan längre som han hade när han var i Sävehof då. Det är ju inte lika många som bryr sig om Abo där.
Det är tyst och mörkt i skogarna runt.
Ja, alltså. Ja. Det känns, han säger ju att han trivs så förbaskat bra där, det sociala som han. Jag tror han kan känna sig lite ensam också på något vis.
Jag tycker synd om Stockholm.
Ja, men lite grann. Och han försöker där på sitt håll, men det, ja, det är som en liten, han är inte så lång heller, men det är lite sådär, ja, han får hålla på lite, man klappar honom lite på huvudet och så får han fortsätta köra sitt race där, och det är inte så många som bryr sig längre, men
han är liksom inte riktigt inne i handbolls, han är väl inne i handbollsvärmen där i Allsvenskan, men han är inte riktigt inne i handbollshettan. Han har lämnat liksom den stora scenen.
Ja, och det saknar han ju
ja, det alltså,
på sociala medier och så får han säga vad han vill, men det är jag helt övertygad om.
Ja. Sen har jag inte fler. Är det någon som kommer på någonting sånt här som är, det är rätt kul med sådana här detaljer tycker jag. Är det någon som kommer på något mer, så släng gärna iväg en tweet eller någonting sånt, mail kanske, på något som är liksom regelmässigt okej enligt alla lagar och så här, men ändå är liksom ofta blir man blir dömd för, eller som är moraliskt förkastligt helt enkelt. Det jag vill höra mer sånt.
Mm.
Var det allt för idag, Flink?
Jag vill nu bara säga några ord om löneligan som vi publicerade. Jag har inte haft någonting med den att göra. Men det var nu häromdagen. Min kollega Per Boman som hade satt ihop. Där utifrån då de taxerade inkomsterna som då gäller för vad man tjänade under 2018. Och det var ju väldigt mycket Ystad IF i högt upp där och Kristianstad förstås. Va? Men då ska vi ju notera, jag kollade av lite här med Marcus Lindgren, sportchef i Ystad IF. Och nu pratar jag faktiskt inte om Kim Andersson, men vad jag vet har han inte börjat på Elgiganten ännu. Han sa ju det för många år sedan när jag träffade honom i Kiel att när han slutar så liksom, han kan ingenting annat. Och det, han får väl stå på Elgiganten och sälja på Rosta. Men jag tror inte han har börjat där. Jag tror att han bara spelar handboll. Och han är ju, ska vi se, vad är 1, 2, 3, 4, 5 på listan. Men de andra då, lagkamraterna som är högt upp där, de jobbar ju mer eller mindre vid sidan om också. Det ska vi nu veta när vi tittar på den här. Nu ska jag inte skjuta hela den här listan i sank. Va? Men det, Kristianstad-spelaren däremot är ju, ja, Leo Larsson, nu ska vi inte dra hela listan för den är ju plusinlåst. Så att, men Leo Larsson toppar ju den, så mycket kan vi säga.
Som vanligt.
Ja, och han har ju inkomster vid sidan om utan att för den skulle jobba så mycket där med. Men det är ju Fassans, vad är det, grus och makadam företag där va. För man kan ju notera då, va? Vi har ju alltså Fredrik Wendel i Hallby. Han är alltså tredje valet på högersexan, men han är nummer 15 på listan. Men det visar att han är delägare i ett larmföretag. Så att, det är inte så att Hallby betalar sin trea på högersexpositionen 40 000 i månaden.
Nej.
Så det kan vi ha med oss att många av dem där uppe. Men annars utom Kristianstad-spelarna. Och du tyckte det var lite intressant för man fick ju ändå ordningen på dem. Och dessutom nu går det ju faktiskt med Kristianstad-spelarna som de har varit där ett tag. Annars har det oftast varit att det är nya spelare i Kristianstad och fjolåret har de varit utomlands och sånt. Då är det en deklarerad inkomst som är noll i Sverige. Eller så ja, har de ju nästan hunnit sticka innan de kommer med i listan igen. Va? Så att, nu är det ju några.
Ja, men det är intressant att se vilken ordning de hamnar i.
Martin. Ja, ja. Men ni måste ha med er det lite grann när ni ser. Jag tänker framförallt för kanske lite grann för klubbarnas skull. Jag vet ju också Vremer som är högsta av Skövde där och ligger väl topp 10 på listan nästan eller där strax under. Jobbar ju vid sidan av. Det vet jag, för när jag ringt till honom så gjort någon intervju så gäller det att parera det med jobbet under en lunch eller någonting sånt.
Nu avslutningsvis också bara då. Så skulle jag då vilja skänka en tanke till Michael Kick. Vet du om det?
Nej. Jo, det vet jag. Känner jag namnet.
Speaker i Kristianstad Arena.
Ja, men det är det. Ja, speaker Micke. Ja, jag var lite osäker på det.
Jag vill bara skänka en tanke. För han har krigat nu hela förra säsongen. Och han har börjat den också med att försöka få publiken med sig då. När Alfred En gör mål. Så när han gör sitt första mål så är det då Alfred En som gör mål. Och varje gång han gör sitt andra mål då, tredje, så vill ju Kick att publiken ska, för de skriker ju hans efternamn då när han har gjort mål. Och då vill ju Michael Kick då att när Alfred En gör sitt andra mål och Kick skriker Alfred, så vill han att publiken ska skrika två istället för en. Och när Alfred gör sitt tredje mål så ska publiken skrika tre.
Ja.
Han försöker liksom påvisa detta varje match och efter varje mål. Att nu gör Alfred här sitt tredje mål och det betyder att han är Alfred en, skriker publiken varje gång. De vill liksom inte förstå. Men jag tycker ändå att det är starkt av Kick att fortsätta försöka. Och jag lider lite med honom. Det är därför jag vill skänka denna tanke till honom. Bra Flink, det har varit ett matigt avsnitt detta. Vi är tillbaka om 2 veckor. Blir det va?
Ja men det är vi, absolut. Ja. Kör vi igen. Får vi se vad stocken här har hunnit skrika om fram till dess.
Ja, det var bra. Tack för idag.
Tack själv. Och tack alla ni som lyssnar. Hej.